Det finns en scen i historieberättandet som är, vill jag påstå, typisk. Jag tänker på, som ett av många exempel, för den där filmatiserade Edvard den första i filmen Braveheart då. När han nås av meddelandet att York har fallit, vad gör han då? Är det A, sätter sig stilla ner i en stol och övar sig på sitt zen-buddhistiska mediterande? Eller är det B, kastar ut kronprinsens rådgivare genom ett fönster? Det är B. Det är alltid B. Den store ledaren som nås av dåliga nyheter och tappar humöret. Där har vi det. Från medeltida krönikor rakt in i modern historieskrivning. Vi känner mycket väl igen den scenen. I filmen Der Untergang, när Adolf Hitler informeras om att den pansarstyrka som står mellan honom och den röda armén, att den inte finns i verkligheten, så leder det till en raseriattack som alla, även de som inte har sett filmen, känner till. Nå, hur reagerade Gustav Vasa när det blev känt att Dackebönderna utrotat stora delar av armén i en bråte i Kisa? Roms första kejsare, Augustus, när samma sak hände med hans legioner i Teutoburgerskogen sisådär 1500 år tidigare. Hur reagerade han? Det är inte konstigt att såväl vi som berättar om historien som ni lyssnare gillar känsloutbrotten. Historia handlar om människor. Känslor är mänskliga. Att skriva ut om hur historien är att göra den mycket tråkigare än vad den i själva verket är. Sen kan man diskutera hur viktiga dessa aktörers känslor har varit för historiens gång. Vem vet, det kanske vi gör i detta avsnitt. Vi är stolta att välkomna er till detta vårt 400:e avsnitt av Historiepodden, känsloavsnittet. Och när känslorna svämmar över, då behöver man ha erfarenhet nog att sitta lugnt i båten. Vi har en gäst här som knappt behöver presenteras, men jag gör ändå. Journalisten och författaren Herman Lindqvist är här, min sann. Jag heter Robin Olofsson, Daniel Hermansson, han är också här. Ni som lyssnar, jag vet inte vart ni är, men det är härligt att ni är med oss. Nu blir det podcast!
Ja, varmt, varmt välkomna, och framförallt är det ju en ära att välkomna förebilden från min ungdomsdagar som har haft viss betydelse för att man har svängt in på historieintressets område. Herman Lindqvist, välkommen!
Tack så mycket, tack. Tack ska ni ha.
Ja, det är mest jag som applåderar här med
jobbet. Jag höll en kopp kaffe i handen.
Ja, då kanske vi ska börja djupanalysera Robins inledning direkt här. Du påstår här att York, nej det gör du inte, men filmen Braveheart påstår att York föll av. Apropå det här som vi pratade om innan vi satte igång inspelningsknappen, så är det inte alltid historisk korrekthet det viktigaste, och York föll ju inte i verkligheten, utan det har man ju lagt till, och följaktligen måste man ha gjort någon form av analys av att vi gör Edvard den första vansinnig och jättearg här, fast det inte händer det här.
Just det.
Däremot händer det här med Hitler. Det är ju en annan historia. Han blev ju jättearg. Herman, hur många böcker har du skrivit? Har du koll på det?
68.
68, det är många böcker.
Det var därför jag nyligen precis lämnade in min 68, så jag räknar ut.
Just det, och den handlar om?
Oscar den andra, den kungligaste av kungarna heter det.
Jaha, det är Oscar den andra som är, den lämnar in precis nu då? Alltså.
Ja.
Just det.
Den kommer i höst.
För, ja, den har inte kommit ändå. Erik av Pommern är ju annars den som är nyast som är
förra
ute då.
Året, ja.
Flädersaftskokan.
Ja. Just det, som vi brukar benämna honom i den här podcasten. I en gammal essä av Frans G. Bengtsson som vi ofta återkommer till, då skriver han om författare som skriver väldigt, väldigt många böcker, och han säger att oavsett vad man tycker om böckerna så det är en bedrift i sig. När börjar du imponeras över den egna volymen? Eller är du imponerad över hur många titlar det har blivit?
Nej, jag blir lika förvånad varje gång det kommer. Har jag skrivit det här? Det är inte klokt. Jag är inte speciellt stolt eller glad över någon av det. Kanske 4-5.
Ja.
Så är det.
Du har några som du har lite, håller lite högre då?
Ja, periodvis. Som jag just nu tycker håller lite längre, det är boken om Mannerheim, boken om Napoleon.
Ja, just det.
Och franska revolutionen var min första historiebok.
Mm-hmm. Ja, och när kom den nu igen? Var det 1989?
Just det.
Och då har du ju hunnit med ganska många böcker sedan dess då?
Ja.
Får man säga.
Det är inte bara historieböcker, det är också kosserier och sådär.
Just det.
Men jag har ju alltid varit mest intresserad av historien sedan jag var mycket liten. För jag växte upp i svensktalande skola i Finland. Och på den tiden, strax efter kriget, så var historien väldigt nära. Allting var historiskt. Mm. Och vi läste Fänrik Ståls sägner ett helt år i skolan. Och jag hade halva Fänrik Ståls sägner i min klass. Det var Adlercreutz och Ramse och allihopa fanns i klassen. Så att det var väldigt levande historia. Det var inte något dött. Liksom.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Oh.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning, och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Herman, du har skrivit dussintals böcker om historia, och ofta har de haft Mannerheim eller Napoleon eller svenska kungar i huvudrollen, ledare, starka aktörer. Vilken roll spelar deras känsloliv för dig när du berättar historien om
dem? Väldigt mycket. Men vi måste komma ihåg att det här när man liksom påstår att det är nog den kungen, då blev kungen rasande, vilket han blev.
Kungen, Karl den XI, han blev alldeles rasande.
Det berodde på det att ända fram till 1800-talet så blev folk mer rasande än vad de blir i våra dagar.
Mm.
Det var ju större känsloutbrott. Man skulle visa både sorg och glädje, och också vuxna män gret öppet långt in på 1800-talet. Det var mer känslosamt i vår kultur, eller hela Europas kultur. Och då klart att kungen blev rasande.
Ja.
Alla blev rasande, bara att kungens ilska blev antecknad och nedtecknad och beskriven för eller emot av hans vänner eller fiender. Så att det var helt naturligt att de var arga. Man blev arg, slog ner, och de som blev slagna på slog ännu längre ner och ännu längre ner. Det var mycket hårdare tid.
Ja.
Och känslosamt skulle det vara. Tänk du, i svensk historisk inne, det beskrivs ju väldigt moleriskt hur riksdagen gret i två dagar när dödsbudet kom från Lützen. Mm. Där de sa att konungen är död, så bröt hela riksdagen ihop, alla gret i två dagar. Så att det var såna tider.
Mm. Jag har alltid tyckt att när man kommer till de där uppgifterna, det är olika tider, olika kulturer såklart, men att det är så svårt att förhålla sig till. Vi läste den gamla östromerska historieskrivaren Procopius när han beskriver vandalkrigen i, jag tittar på Daniel, 500-talet.
Ja, ja.
Och då är det två stycken av vandalkungarna. Den ena har varit ute på räder i Medelhavet, och den andra har åkt på stryk i krig mot det östromerska riket. Och sen när de möts, kungen och kronprinsen, så skriver Procopius att varenda soldat i vandalarmén omfamnade varandra och föll i gråt. Ja. Och grät och grät och grät. Och det framstår så mycket som litteratur. Bara som en så här scen för att visa hur utsatta de är, och också hur känslosamt det där mötet, återföreningen är. Men det känns ju inte som saker som händer i verkligheten. Och ibland kan jag tänka samma sak med kungarna som får dåliga nyheter.
Ja, men alltså folk som får dåliga nyheter, det gäller ju inte bara kungar. Det var liksom i huvud taget chefspersoner, godsägare och officerare och... Ja, de reagerade väldigt starkt. Det är inget konstigt.
Nej.
Men de konungsliga vredesbrotten är ju dokumenterade.
Ja.
Till exempel, vi nämnde Erik Apommen.
Ja.
Först han, det här Apommen och hela flideribregneriet, det kom på 1800-talet. Under hela hans livstid och regeringstid så hette han bara kung Erik.
Mm.
Apommen stämplades i panna på honom på 1800-talet av historikerna. Så, han var väldigt häftig och arg och fick vansinnesutbrott.
Yeah.
Och en gång kom påvens delegat med ett mycket negativt brev från Vatikanen, och då befallde han delegaten att äta upp brevet.
Mm-hmm.
Och den metoden har ju använts då i historien. Jag vet inte om man verkligen åt upp brevet, men det gjordes för att man försökte få honom att äta upp brevet i alla fall, ja, med våld. Så att sånt hände.
Det här får man förstås att tänka på Mobutu och Lumumba, där Lumumba fick äta upp sina egna ord också. Så att det har ju förekommit i 1900-talshistorien.
Ja. Men de andra mest dokumenterade vredesbrotten, det är ju hela Vasa-familjen.
Ja.
Från Gustav och till hans söner och sonsöner och ännu längre fram. Och det är ju dokumenterat sant och riktigt, för att han, när han fick negativa besked eller inte kom tillräckligt snabbt med besked, så tog han ju närmast eldgaffel eller motsvarande redskap och slog i skallen på sekreterare. Så att det var väldigt många som flydde från Sverige just för att de ville inte ha mera stryk i hovet.
Just det.
Ja. Och hans Johan den tredje hade ju, sa man, en silverhammare i bältet som man kastade på den som man inte ville se längre i rummet. Så att det får ju projektiler omkring där, och det var sådana ilska hade de hela tiden.
Otacksamt jobb att vara skyddsombud, ja, kring svenska ämbetsmän i hovet.
Han hade en ungersk järnklubba också, har jag läst mig till.
Ja, det var inte ungersk, den var alltså från, det var en bulava. En sån som ukrainarna har och som polska kungar har.
Ja.
Eller hetmen, ledande personer i Polen och Ukraina. Det är en slags vad heter det, spira, ja, som en klubba. Och den hade han och slog med.
Den bankade han på folk också. Johan III.
Ja.
En favoritbeskrivning av Gustav Vasas temperament har jag här. Och det kommer från ingen mindre än dig, Herman. Och det blir lite meta att läsa ett citat ifrån dig när du är med här, men nu får det bli så. Vi vet inte hur Gustav Eriksson reagerade då fartygen seglade iväg, men förmodligen var det som det står i skriften att förbittringen brände livsdjupa ärr i hans minne. Förmodligen blev han rasande, något han hade stor talang för.
Ja.
Det är ju roligt skrivet också.
Ja, han, att han blev rasande, det framkom ju alla hans brev, eller massa brev. Han skrev ju inte själv, utan han dikterade ju de här. Mm. Och det uttrycker ju en otrolig vrede. Mm. Så skulle en svensk ämbetsman idag säga så på ett ministerium, skulle de kalla in psykologer och tända ljus i kyrkan. För ni i Sverige tål ju inga tillrättavisningar alls. Utan man ska säga att nästa gång så ska ni tänka på det och det. Och då hade det varit fullständig katastrof här, men nästa gång ska vi vara försiktiga. Ja, men då sa man mer rakt på vad man tyckte.
Det var så på 1500-talet. Det var inte hamburgermodellen. En bra sak, ett utrymme för förbättring och så en bra sak igen.
Ja,
ja. Nej, okej.
Okay. Jag har några citat till som kommer från en annan författare. För några år sedan så fick jag en bunt härliga bilder på text. Alltså smsare till mig från min kusin Viktor. Det var från en bok som heter Det första stora kriget av Alexej Smirnov, som jag hade gett honom i julklapp, min kusin alltså hade fått det. Och det handlar om nordiska sjuårskriget mellan 1563 och 70, och det är då när Erik den 14 rycker ihop med resten av omvärlden. Och de här bilderna på texten handlar ju inte om innehållet i texten, utan mer om vissa utvalda ord som han har valt av Smirnov. Och jag antar att han har skickat det till mig för att vi har hållit på och skämtat en del om rasande folk och kungar och så. Här är några lösryckta citat då som kommer ifrån den här boken. Och vad det handlar om är mycket mindre intressant här än vad det är för ord han använder. När den danske kungen Fredrik fick höra om nederlaget blev han rosenrasande. Nästa. Erik blev, med diplomatens ord, rasande och grep en värja som han genast tänkte stöta in i den lögnaktiga informatören. Nästa. Erik, som nåddes av denna nyhet i Nyköping, fick ett raseriutbrott. Och nästa. Förstörelsen av det dyrbara bytet gjorde Claes Flemming rasande. Lybäckarna hade gruvliga repressalier att vänta. Ja, det finns fler, men jag tog inte med alla. Min lilla tanke är ju då att visst har folk varit arga, väldigt arga genom historien, för det har funnits anledning att vara. Men innan du nu förklarar att folk faktiskt var arga i förhistorien, så tänkte jag att det kanske också kunde grunda sig i någon form av litterär stil, som Robin var inne på här med Procopius. Kan det vara så ibland, eftersom... Eller vilket mått av ingrediens finns det av det? Eftersom ilska är någonting som man idag känner igen. Man kan ju relatera till det hos historiska karaktärer också. Och det skapar bilder i huvudet och är tacksamt att måla upp scener kring. Är det kanske så att man som författare gärna förstärker sådana bilder då?
Jo, det gör man nog. Men det finns ju underlag för det.
Jo,
den här författaren kunde nog försöka hitta något synonym för.
Det tänkte jag också. En synonymordbok senare.
Kanske redaktören kunde ha försökt lite så. Men på samma tema har du ju Johan den tredje och Ivan den förskräckligas brevväxling. Mm. Som ju rekord i svensk diplomati. Två statschefer kallar varandra.
Ja, ävelös, vad var han sa? Ävelös träl och kristen huvudljugare, har jag noterat här, eftersom det här faktiskt var en av de gräl som jag tänkte fråga dig om. Ja, det var inga, det var, de stök inte varandra medhårstökt, han och Ivan.
Och han slog liksom på Johans svagaste punkter, för Johan var ju väldigt ung dynasti, men hans far var ju en usurpator. Och Ivan tryckte ut på det att innan vi hörde talas, ingen hade hört talas om din släkt eller din familj, för ni var bönder i Småland, säger han. Mm. Så att han, det var ju för Johan som var en intellektuell aristokrat, var det fruktansvärt kränkande att höra det. Så att han sprängde alla proppar då. Och när hans svarsbrev kom iväg, då hade redan kriget brytit ut. Så att det kom inte fram hans svarsbrev, tror jag.
Nu blev Johan ännu mer ursinnig. Han kallat tsaren för bondaktig, högfärdig, ärelös trel, kristen huvudljugare, vad det nu är för någonting, och tyrann med mera.
När vi ändå är igång här, då måste jag, vi kan återkomma till berättelser runt omkring här, men jag måste ju bara få ta tillfället i akt här och säga då att jag har på min kammare, så att säga, hemma, snickrat ihop en liten grej här. Vänta.
Ja, nu rycker Daniel Hermansson åt sig sin portfölj.
Mm. Och jag har ju då gjort en aviometer här. Och här kan man då gradera så att säga ilskan hos kungen eller vem det nu är i fråga. Och längst ner så är det då frustrerad och dämpat sur. Sen kommer irriterad och hotfull. Sen börjar det bli mer och mer orange här på aviometern. Ilsken med bitande finess. Och fjärde nivån är då rosenrasande. Men det är inte den sista nivån. För det finns också en som är spritt språngande ursinnig. Ja. Och den är då eldflammigt ilsket röd här.
Ja. Det är när topplocket går.
Det går topplocket och propparna och allting. Ja. Var skulle du då placera Johan den tredjes korrespondens med Ivan den fjärde?
Det var där på ursinnigt.
Det är här borta. Ja,
alltså. Där borta.
Ja. Då sätter vi pilen där. Ja.
Helt klart.
Oj. Ja, det är ju det här som är mitt bidrag till det här avsnittet då, att jag ställer lite sådana här exempel till dig sen, och så kan vi resonera kring vad det var som hände då och hur arg personen i fråga är.
Ja.
Men man kan ju också fråga sig då, finns det kungar och drottningar som har varit det motsatta, ganska bra på att hantera sina känslor?
Jo, alltså om vi tar svenska som ligger mig närmast, så till exempel Adolf Fredrik var en snäll farbror som inte gjorde någon människa illa och sällan blev arg eller,
ja, precis.
Som man vet om i alla fall. Och Fredrik den första, som jag kallar för Fredrik den slemme, för honom, han var inte heller speciellt temperamentsfull så här i utbrott eller så.
Man tyckte om att festa.
Ja, och han liksom hade andra saker för sig som gav honom öknad med den slemme. Men de andra 1700-tals, som Karl den 12:e, kunde få vredesutbrott.
Ja.
Och det kan man ju förstå, för han levde ju på kanten hela tiden av katastrofen.
Annars tänker jag att han i stor utsträckning också är ganska, lite som Robin ibland, passivt aggressiv.
Ja, visst.
Alltså, småleende med handen på värjan.
Ja.
No offense.
Nej, absolut. Jag blev sämre på att hålla det tillbaka så jag fick barn också. Det är liksom...
det exploderar ofta nu.
Ja, jag skällde ut dig ordentligt för några veckor sedan när vi var sen till en inspelning.
Med vi menar du mig? Så att det kan ha varit befogat där. Men nu går vi vidare till kungarna igen här. Jag tänker, har du något mer om Karl XII?
Nej, inte just nu då.
Gustav den VI Adolf då? Var inte han ganska återhållsam och vänlig karaktär också?
Jo, han framställs som en väldigt snäll och hygglig, men han var inte riktigt snäll och hygglig i familjekretsen. Hans utsparkade söner kallar honom för Gustav den sketne Adolf. Och kungen, nuvarande kungen själv, var livrädd för den där farfar.
Asså.
Han blev inkallad till honom, så förstod han skulle bli utskälld för någonting. Och han hade det här svenska sättet att skälla ut, att han liksom bara mumlade någonting grund och sa att det här var inte bra, eller så han ska nästa gång. Och då förstod han att han fått en enorm utskällning. Men det är intressant med honom, för att han i sin ungdom var han mera temperamentsfull. Och också mera benägen att delta i fester. Sen plötsligt en dag meddelade han på en nykterhetsmöte att han var nykterist. Det var en stor nykterhetskonferens i Stockholm. Och han hade blivit nykterist. Och det är oklart egentligen vad det var som hände. För att han hade varit, om man säger, normal för det. Mm. Och fortsättningen i livet så det serverades ju alltid viner som det skulle på alla tillställningar. Han var inte en sån fanatisk nykterist.
Nej.
Men han drack ingenting mer. Och då är det en sån här mycket intressant fråga. Vad var det som hände i hans liv? Varför valde han detta? Och han var då gift med Margaret. Hon levde då fortfarande. Och någonting hände där dramatiskt i familjen. Och jag har inte lyckats få reda på vad det var som hände, men det var någonting som hände som gjorde att han fattade detta beslut.
Jaha, så vi blir hängande här med ett icke-svar.
Men familjen Bernadotte, denna dag har ju också temperament. Och det började med Karl XIV som var väldigt, kunde bli väldigt arg och vråla och skrek och kasta saker han också. Och sen blev arvet det att de har väldigt dåligt morgonhumör. Mm-hmm. Allihopa. Och nuvarande konungen är inte talbar före klockan 11 på morgonen i allmänhet. Han måste ju ofta vara uppe före 11 numera. Så att han, man kommer på en officiella, så försöker ingen i HV försöker tala med honom om det inte är absolut nödvändigt.
Är det här ett skop, Robin?
Ja, det kan det vara.
Han freser och väser, och om man då möter honom på statsbesök. Jag har mött honom på olika i fjärran länder, från Saudiarabien och Kina på olika ställen. Så före klockan 11 får man inte ett vettigt ord ur honom.
Har det alltid varit så här? Ja. Eller?
Väldigt morgonsur. Och det är ett arv i familjen. Det har gått från far till son.
Planeras verksamheten runt det då?
Att ja, de försöker nog att inte komma in med besvärliga frågor. Det här måste liksom stressa fram ett beslut. Eller, ja, om det går så skjuter man upp det. Så.
Ja, jag fattar. Det är... Vi hade ju för några veckor sedan här i podden så lärde vi oss ju att Finlands gamla president Kekkonen, att han blev just rasande när han inte fångade den största fisken på de fisketutflykter som han alltid insisterade skulle vara med på statsbesöken. Och där kan man ju också känna, eller ägna en tanke åt de stackars tjänstemännen som ska planera det här och hantera det.
Det var likadant med de andra. Alltså Oscar den andra och Gustav den femte och dem, när de var på jakt och fiske, så var det nog Oscar den andra också att se till att inte någon adjutant som fick de största fiskarna. Det var inte populärt.
Nej.
Och det sades ju att när de var på jakt så var det ju inte kungen som fällde den här älgen, utan det var den här Waldteufel kallades han. Jäklar, han satt alldeles in till. Mm-hmm. Så kungen sköt, han sköt. Och så sa Waldteufel: snyggt skott, Ers Majestät.
Ja, såklart. Det är ju bara... Ja. Det är det man måste, det är nästan yrkesbeskrivningen där, tänker jag. När vi ändå kommer in på Gustav den femte då, kan jag knycka lite utrymme. För jag har en historia om Gustav den femte som jag i månader har velat berätta.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag snöt in på 1920-talet som jag tycker är en enormt intressant period i svensk historia.
För bara, har vi kommit in på Gustav V eller var det att du tog utrymmet ändå här?
Jag tog utrymmet ändå. Ja, sen liksom kan vi hålla upp din sån här när vi ser vart det här tar vägen då.
Okay. Mm.
Jag hittar den här berättelsen i tidskriften Skandia, årgång 1987. Gösta Johansson har skrivit den. Har någon av er hört talas om den så kallade Sjöborgsaffären? Mm. Eller Romaffären? Mm. Jag anade att det här är liksom en liten bit svensk historia som borde få större utrymme. Det leder inte till så mycket, men året är 1927. För lyssnarnas skull, kungen heter Gustav V. Kanske den regent som enligt mitt snäva sätt att se det lever igenom de mest intressanta av tider. Mellan 1907 då han tillträder och 1950 då han plockar ner skylten. Det är avståndet mellan de två världarna, det är ju som mellan jorden och månen. Han får acceptera parlamentarismens spelregler. Bara en sån sak. 1927 alltså. Statsminister är liberalen C.G. Ekman som har tillträtt efter en regeringskris som har fått den socialdemokratiska regeringen på fall. Det här har vi ett avsnitt på väg om. Och berättelsen går i korta drag ut på det här. Posten som minister i Rom 1927 blir ledig. Det är ju motsvarande en ambassadörspost idag. Och utrikesministern som heter Löfgren nominerar sin kabinettssekreterare Erik Sjöborg till posten. Det här opponerar sig starkt drottning Victoria mot. Och då är vi ju alldeles i slutet av drottningens liv och hon har vid det här laget mot bakgrund av sin dåliga hälsa permanent bosatt sig i Rom. Och det är då det är viktigt för henne vem som representerar Sverige i Rom, en person som hon kommer ha mycket kontakt med. Så hon har starka känslor om det och Gustav V kommer att driva det här motståndet. Han vill sätta stopp för nomineringen. Och det blir en långkörare, delvis på grund av att utrikesministern åker till Genève för att delta i nationernas förbundsmöten. Och under tiden så uppstår en ganska hetsk presskampanj mot utrikesministern. Och det här verkar vara orkestrerat från hovet. I alla fall så är de är inte helt oskyldiga. Allting ställs på sin spets den 27 januari 1928. För då är det konselj med kungen inplanerat. Och dagen innan har helt plötsligt Erik Sjöborgs nominering drivits igenom. Enligt ett av statsrådens dagboksanteckningar hade en frän ledartext riktad mot utrikesministern hade skapat ett, som det står, övermått av kraftutveckling så att kungen gav vika. Utrikesminister Löfgren verkar alltså ha kört över kungen. Eller har han det? För nu händer intressanta saker. Konseljen inleds med att statsminister Ekman talar på tumman hand med kungen innan resten av ministrarna släpps in. När de sen välkomnas in så smusslas en anteckning runt från Ekman. En liten lapp som alla statsråden läser och skickar vidare. Uh-huh. Vi kan se, det är lätt att se det framför sig. Det är ju som i ett klassrum eller någonting. Statsministern meddelar där att kungen efteråt, citat, vill meddela alla statsråd utom mig och utrikesministern sina känslor i Romfrågan. Det gäller nu för statsråden att icke genom några uttalanden rubba det medgivande som konungen igår lämnade. Vart tar detta vägen? Spänningen. Konseljen tar slut och utrikesministern sitter kvar. Han har nämligen inte nåtts av informationen att Gustav V vill att utrikesministern och statsministern ska lämna. Så han sitter kvar där. Och till sist så ber kungen vänligt men bestämt utrikesministern att lämna salen. Och då blir han enligt våra uppgiftslämnare helt vit i ansiktet. Och tillsammans med Ekman tågar de ut. Kvar sitter resten av ministären Ekman. Och Gustav V börjar tala. Löfgren har inget pli på sitt departement, säger han. Tjänstemännen pressar honom att stå vid Sjöborgs nominering. Som om tjänstemän regerade riket. Och sen spänner han bågen. Och det här är det som finns kvar från två eller tre av statsråden som sitter på mötet. De menar att kungen säger, i mellanhavena med mig har utrikesministern uppfört sig oanständigt. Inget statsråd har behandlat mig så, icke ens staff. Och jag kan låta det passera, men jag kommer aldrig att glömma det. Varpå han smäller igen silverlocket i det bläckhorn han annars stoppar pennan i sig. Bam, säger det. Herrarna förstår att jag känner mig kränkt, djupt kränkt. Och något gott förhållande mellan utrikesministern och mig kan aldrig uppstå. Jag kommer enbart att tolerera honom. Sen kommer han in på hur samtalen mellan honom och ministern har gått till. Om jag säger nej till nomineringen, vad gör du då? Har kungen frågat utrikesministern. Så svarar han, då avgår jag. Ja, det kan han ju göra. Men då har statsministern sagt mig att med hänsyn till förutsättningarna vid regeringens bildande skulle utrikesministerns avgång medföra en total ministerkris. Om ministären avginge på detta skulle tidningarna skriva att den fallit på grund av hovintriger och på grund av kungens envishet och kungens dumhet. Och herrarna förstår väl att jag är djupt kränkt. Aldrig har någon behandlat mig så som utrikesministern gjort, utom Staff. Och här vill jag bara pausa och poängtera en kul grej som har skett, nämligen att kungen under en och samma monolog två gånger har kommit in på Karl Staff.
Ja.
Och i början så säger han att inte ens Karl Staff har behandlat mig så här illa. Men i slutet av monologen har han ändrat det där lite grann. Ingen har behandlat honom så illa utom Karl Staff. Staff är ju död och begraven vid det här laget, men verkar fortfarande ha en liten flygel i kungens medvetande. En tung tystnad infinner sig, varpå kungen frågar: jag vet nu inte vad herrarna har för åsikt i saken. Vill herrarna inte säga någonting? Och det är jättetryckt, spänd stämning i rummet.
Det här kan vi tänka sig.
Kungens plan, som Gösta Johansson tolkar den, är alltså att riva upp ett fattat beslut genom att skapa osämja i regeringen. Johansson går ganska långt, han kallar det för ett kuppförsök. Och han skriver att behandla en UD-utnämning med övriga statsråd efter att först ha bett utrikesministern att avlägsna sig, det var ett grovt övertramp. Det finns också en del indicier som pekar på att högerns ledare Arvid Lindman deltagit i planerandet av det här, då med förhoppningen om att driva fram just en ministerkris. Så å ena sidan kanske man kan tala om en mer kalkylerad plan som högern genom monarken iscensatt. Å andra sidan handlar det om att en stolt statsman, Gustav V, han är djupt kränkt över hur han har behandlats. Så alldeles strax kan vi plocka upp din jättefina skylt. Det konsultativa statsrådet Ribbing har fått statsministerns förtroende nu. Han begär ordet och sen säger han de orden som jag föreställer mig att han har övat på om och om igen i sitt huvud. Vi här närvarande statsråd har tagit denna fråga under noggrann och omsorgsfull prövning och därvid kommit till det resultatet att vi i det läget frågan nu har ansluta oss till det förslag utrikesministern fastställt. I sin dagbok skriver Ribbing hur kungen spänt lyssnar på orden och sen säger han: ansluta och ansluta, utrikesministern! Sen blir det tyst igen innan han ställer sig upp och säger: ja, det är obehagligt, men obehagligheter måste man ju ha och man får väl glömma dem. Och så tar han ministrarna i hand och lämnar rummet.
Det var...
Jaha, vad var det här?
Det var märkligt att han besinnade sig eller lugnade ner sig samtidigt. Han liksom sköt allt så långt han kunde. Mm. Och sen, okej då. Så.
Ja, precis.
Det förvånar mig väl det.
Han driver det väl. Han är ju arg, ja, här.
Han är rosenrasad.
Ja.
Där vi hamnar. Ja. Det är inte ilsken med bitande finess.
Rosenrasad, det var när han var så värst.
Ja, han hade det i sig.
Och han trodde att de skulle ge med sig eller ändra sig.
Ja,
ja, det tror han nog. Ja.
Här sitter en ganska svag liberal ministär. Men skolpojken Ribbing ställer sig upp och levererar Ekmans färdigskrivna text.
Ja, och då insåg kungen, han var ju inte dum, han insåg blixtsnabbt att det skulle bli regeringskris. Det skulle bli en mycket, mycket större bråk än det var värt det.
Ja.
Han tar hellre bråken med sin fru då. Hon får säga att han var svag och inte stod emot. Vilket hon säkert gjorde och kallade honom både en och andra. Men han tog det hellre än det skulle bli regeringskris.
Ja. Har jag fel när jag påstår att på ett sätt så är det ändå, om man zoomar ut lite grann, typiskt för en del av Gustav V:s arv att han slåss för monarkens position och sitt eget handlingsutrymme och så, men han pushar ju aldrig liksom för långt egentligen. Han accepterar spelreglerna när han tvingas acceptera dem.
Gång på gång under krigen också. Han var ju ännu mer intressant, för du tog honom från 1907, men han var ju med under hela unionskrisen och ännu tidigare, där han spelade en viktig roll under unionskrisen. I början var han militant och ville gå krigiskt mot norrmännen, och sen eftersom han var så länge i Norge under den perioden så insåg han plötsligt att det här går inte. De här känslorna i Norge är så starka att det går inte att stoppa dem. Och då försökte han övertala Oskar den andra också att det här det kommer inte gå, vi måste. Han var ju med en väldigt lång period.
Ja.
Och han träffade ju alla människor. Han träffade ju från tyska kejsaren och före det ända fram till Hitler. Liksom. Så att han hade ju en enorm personlig erfarenhet.
Mm.
Apropå unionskrisen. Oskar den andre i samband med unionskrisen. Vart hamnar han här?
Ja, han var mest ledsen.
Ja, han var mer bedövad. Ja. Ja. Frustrerad och dämpat sur då.
Ja,
ja.
Det var, han var den, väldigt frustrerad och dämpat sur. Det kan man nog säga.
Mm. Ja, det här var ju en spektakulär historia du hade, Robin. Och nu har du nu breakat den till allmänheten här. Det är ju intressant, verkligen. Men då tar jag över här och bollar lite idéer här med Herman om olika händelser i historien.
Låt höra.
Karl den nionde under brevkorrespondensen med Kristian den fjärde. Alltså det här var ju då, du vill kanske berätta lite.
Ja, det var så att danskarna vägrade och hade ockuperat Kalmar slott. Han försökte bli av med dem och det var ett väldigt segt krig. Och till slut i sin enorma frustrering så ville han utmana danska kungen på duell.
Mm.
Han sa att vi ska mötas man mot man och med iklädd brynja och svärd i hand och med en medhjälpare och så ska det få avgöras det här.
Ja. Ja, det här har vi nämnt innan någon gång. Det här laget är ju Karl IX ganska gammal.
Ja.
Ändå.
Ja, och danska kungen svarade hånfullt att han skulle söka upp en medicus som skulle få hans huvud rätt igen. Och,
ja.
Och sätta vid en varm kamin, en gamle man, så mår du bättre.
Komma här och utmana en ärans man.
Ja. Och då blev han ju ännu argare. Så kanske det ledde till att han fick den här sista hjärtinfarkten, stackars Karl.
Då tickar vi uppåt här, antar jag, på den här aviometern. Är han mer nosenrasande?
Ja.
Ja, han kanske är spritsprångande ursinnig.
Ja, han var det väldigt ofta.
Ja, det var han ju, tjej. Ja. Drottning Kristina, då, när hovmannen Monaldesco avslöjas som förrädare och avrättas, hur arg är hon då egentligen?
Ja, hon var ju lite mer verbal. Så jag skulle nog tro att hon försökte nog med sarkastiska finess försökte dräpa dem tillbaks.
I mitten här.
Ja, hon var väldigt frustrerad där för att hela hennes gigantiska plan rasade samman. Hon kunde ju ha blivit drottning av Sicilien, och de bägge Sicilierna av Neapel. Och men så förstördes allting. Hon insåg att allt var förstört.
Ja, hon kanske, nu kommer inte jag riktigt ihåg hur det här fungerar, men hon förstörde väl en del själv genom att just avrätta honom också.
Ja, visst.
Sen har vi den person du nämnde innan här, av vår nuvarande kungs farfader Karl den 14 Johan, en hetlevrad herre. Han drogs inte för att vifta med värvjan och spotta ilskna kommentarer kring sig. Och vi har då ett citat från statsutrikesministern Gustav av Wetterstedt som ska ha sagt: "Det var alltid med bävan som jag kom in i hans majestäts arbetsrum. Man kunde aldrig veta vilket humör han var på, och man kunde aldrig veta vad som retade upp honom." Och här tänker jag då på den här skalan, var hamnar han när han blir smädad av pressen, bland annat Aftonbladet och Lars-Johan Hjärta?
Ja, han var nog rosenrasande.
Han var det,
ja. I explosionsögonblick sådär, så lugnade han ner sig lite.
Ja, han tickar fram och tillbaka här.
Ja, så ska jag säga.
Just det, lite opolitlig. Ja. Sen har vi en annan karaktär. Nu har jag två lite längre citat här. Det är ju en person som du har skrivit en hel bok om då, Napoleon. Men vi har också Christer Nilsson, som har skrivit i Sjuka statsmän om Napoleon så här: "En inte ovanlig syn efter maten var Napoleon liggande raklång på golvet, varhelst han råkade befinna sig, svärande och jämrande sig och med kejsarinnan sittande med hans huvud i knät, strykande hans panna och mage. Då fick läkaren ta hand om honom. Efter någon timme var han kry, dikterade depescher, läste handlingar, gäspade, bläddrade i böcker som han kastade i brasan och suckade att han hade olidligt tråkigt. Sedan fick han gärna ett vredesutbrott och kastade en vas i huvudet på någon person. Som minuter efter detta blev kysst på kinderna av honom och förlänade ett hertigdöme någonstans i Europa. Och där säger ju en del av när han slänger vaser i huvudet på folk och sådär. Men sen har vi ju då finalen här, kan man väl ändå kalla det. Och nu citerar vi igen här från Herman i hans härliga bok om Napoleon. Och det handlar om reaktionerna mot Talleyrand då, som har varit inblandad i konspiratoriska diskussioner. Inför många vittnen fick Talleyrand höra en utskällning som gått till historien. Lätt lutad mot ett bord in till den öppna spisen stod han och tog emot en halvtimmes lång skur av skällsord och förolämpningar. Napoleon väckte ur sig all sin frustration över den senaste tidens misslyckanden. Allt skylldes på Talleyrand. Han fick höra att han var en tjuv, en förrädare, en fegis. Ju mer Napoleon fick ur sig, desto argare blev han. Han viftade med nävarna framför Talleyrand som om han ville slå till honom. Och till slut slungade han ur sig förolämpningar om Talleyrands klumpfot och om hans otrogna hustru. Utskällningen avslutades med att Talleyrand inte var något annat än en skit i silkesstrumpor. Hela tiden stod Talleyrand orörlig utan att ändra en min eller ansiktsfärg. Då Napoleon var färdig haltade Talleyrand ut på sin klumpfot och ska mumlat till en förbipasserande: skada att en så stor man är så illa uppfostrad. Och här är han ju förstås väldigt arg, Napoleon. Men om man gör... Ja, du kan ju välja om du vill gradera den här händelsen eller Napoleon som person i sin helhet. Hur arg var han?
Ja, han var inte permanent rasande.
Nej, han var inte.
Och han var en ganska intelligent person. Ja. Men han förstod ju att han måste ju... Han var ju en ledartyp. Men han hade nog så här bitande finess också.
Mm.
Det hade sarkastiska... kommentarer om sin omgivning.
Man kan ju känna igen det där att man börjar prata så blir man argare när man märker att, ja, att man pratar. Både jag och Daniel har ju varit gymnasielärare i historia i mer än ett decennium och det börjar ju ofta så att man tänker jag är lite irriterad, nu ska jag markera, men sen när man börjar ja precis, det är som den där kokande kastrullen, ja. Det är svårt att bara släppa ut lite ånga, utan man kan prata sig själv ännu ilsknare. Så där känner jag för ovanligheten skulle igen mig i Napoleons agerande.
Det där citatet där, skit i silkes, det återkommer ofta i fransk litteratur och historisk skrivning.
Ja, det är välfunnet.
Ja.
Ja, och kanske inte helt oriktigt.
Talleyrand var en otrolig person. Alltså han var ju med genom alla regimer.
Ja, det säger ju en del.
Ja, från gamla kungariket. Dessutom var han började sin karriär som biskop. För att han hade den här ärftligt biskop i sin familj. Mm. Så att han var först biskop, fast han var bara där en eller två gånger. Så kom revolutionen, så genomlevade han alla regimer. Och till och med kvar sen till slutet. Och det här hans, har du läst den här biografin av honom, han heter Coop, han har skrivit det, Cooper, magnifik slut, hur Talleyrand då gammal, han har gått igenom alltihop, han har fått tillbaka sin prinstitel och allting, han var ju med och avskaffade allting i ett skede och slutet så får han tillbaka allting, och han sitter i en stol, han har allting i ordning, alla papper i ordning, han har allting i ordning, han har liksom visum fixat allting för himmelriket, han var liksom klar att nu skulle han komma till nästa konung.
Ja, just det.
Det var en magnifik biografi.
Det är ju märkligt att när Ludvig XVIII sen kommer efter Napoleon att man återtar Talleyrand, ja, och tycker att ja, men, han får vara med i den här svängen med, ja, efter allt som har hänt.
Alla regimer, alla system.
Ja, det är ju en prestation som bara en skit i en silkestrumpa.
Och sen överlever det ju så.
Kan ju inte gå runt Gustav Vasa heller ändå. Du nämnde i din inledning här hur han kan ha reagerat, vilket vi förmodligen tog upp då i våran serie förra sommaren om Dackefejden, när det här nederlaget i Kisa skedde. Det var ju en stor grej, alltså att kungens styrkor får stryk av inhemska motstånd, eller man ska säga, här håller det på att gå illa rejält ju. Och då var han väl ändå fly förbannad och kanske rädd också.
Ja, han såg också hur mycket pengar som hade gått upp.
Ja, just det.
Han var ju väldigt ekonomisk. Och de här trupperna kostar ju, som alla legotrupper alla tider, kostar ju oerhört mycket pengar. Mm. Och de var då, hade en image att de var yrkesmän och specialister, och det här skulle vara den hopen bönder, skulle de snabbt stampa ner i marken. Mm. Och det blev inte så. Så att han var både chockad och förbannad och rädd.
Och de tvingades där gå med på den första vapenvilan. Och när Gustav Vasa fick höra det blev han alldeles ursinnig.
Och det kunde, historien, det finns ju många gånger i historien som ni vet, där det kunde ha tagit en annan vändning. Och med Gustav Vasa kunde det ha tagit en annan vändning flera gånger. Mm. Och jag håller just nu på att skriva en bok för nästa år som handlar, som ska komma ut inför jubileet nästa år.
Förlåt, är det då den 70:e boken om Oscar II, den 69:e?
Ja, 68-69 och så.
Ja.
och om man går igenom dag för dag Gustav Vasa, som ni säkert har gjort, många olika perioder av olika skäl, så ser man att det fanns verkligen situationer då det kunde ha gått annorlunda. Mm. Det kunde, Dackefejde, det kunde ha blivit något annat, något större. Kristian den tyrann kunde ha kommit tillbaka om han såg att de hade satsat på det här. De kunde ha tagit tillbaka makten. Någon av de här herrarna från Västergötland kunde ha tagit över alltihopa. Mm. Det fanns alltså ögonblick som inte alls var givna. Och som ni vet, vi har ju historiens facit. Vi vet hur det slutar. Så man tror alltid att det var det han strävade till. Men han har ingen aning om vad han strävade till egentligen. Han hoppar från isflak till isflak. Nu är det här krisen. Ska vi göra nu? Nu får vi göra så här. Och vi som vet hur det gick, vi ser att där fick det så. Ja, och det kunde ha gått åt helvete många gånger för Gustav.
Ja.
Gustav Vasa, han kunde nu bara till sin stora förvåning och, får man förmoda, sitt ursinne konstatera att hans yrkessoldater var slagna.
Men nidbilden jag har av Gustav Vasa är ju nästan som en binär person, att antingen så är han kalkylerande och slug eller så är han arg.
Jo.
Och liksom att oavsett om det är Vadstena bullret eller Bråtar i Kisa, eller liksom, det är den scenen som hela tiden spolas upp framför mig, och så sen så lugnar han ner sig och skriver kalkylerande brev istället.
Ja, de breven är ju magnifika.
Ah, det är ju brev, verkligen. Man kommer honom ju nära.
Apropå det här med Napoleon och hans ilska här, som enligt Christer Nilsson kanske också delvis beror på kroppsliga krämpor som man hade, så är det ju så att man kommer tänka på att kanske hade Gustav Vasa det också, särskilt när han blev äldre, och tandvärk och sånt där, det måste ju också bidra till att en redan arg person blir en argare kanske.
Ja, självklart. Gustav Vasa hade ju inflammation i örat, ont i knät, ont i magen, han hade många, och tänderna som hela tiden plågade honom. Ju äldre han blev, desto större plågor. Men och Napoleon hade ju magcancer och han stod ju alltid med handen här, och delvis är det för att konstnärerna har lättare att måla händer i det sådelser som finns. Så bara man kan stoppa under handen, så har konstnären vunnit mycket på. Så, men han höll sig för magen alltid, han hade ont i magen för att han åt så snabbt. Men statsbankett tog 15 minuter och han hade liksom kunde inte sitta här och hålla på och äta mat när han kunde göra något annat vettigt. Så att han förstörde sin hälsa själv bara.
Det där med händerna, det är ett knep om man vill kolla på om en japansk animation har hög eller låg budget. Om alla går med händerna bakom huvudet så här, då har man ganska lite pengar. Då gäller det att få ut mycket för varje timme animatören jobbar.
Ja, okej.
Okay. Herman, finns det något raseriutbrott eller någon arg kung eller så som vi har missat i den här potpurin?
Ja, det har vi säkert. Jag har inte någon på som dök upp blixtsnabbt.
Vem var den mest temperamentsfulla Vasa-kungen?
Ja, det var nog Gustav och Karl IX.
Ja.
Jag har ett par frågor till här, kanske tre. Men först och främst, apropå de här arga vasarna. Sigismund är ju också en Vasa, och du är ju ganska intresserad av polsk historia också. Han var ju kung i Sverige under en kortare period. Och jag menar, Gustav II Adolf var ju också sonson borde inte också Sigismund har varit väldigt arg då, för han är ju med sonson, jag menar om man ska gå på generna. Men han
var inte det, han var tvärtom. Han var ju kung i Polen i 30 år, så att det finns mycket material. Mm. Och han var nog inte ovanligt som en av Polens första snäll pappa. Han lekte med sina barn. Han satt på golvet och lekte med dem. Varje gång han skulle resa bort till i riket på några uppdrag så bröt han ihop av sorg för att skiljas från sin familj. Han var alltså väldigt snäll och det finns väldigt lite få tillfällen då han blir arg eller dömer någon till döden eller någonting sånt. Han är mycket, mycket fridsam. Han målar, han gör skulpturer, han var skicklig guldsmed. Mm. Han gjorde sådana saker. Han var skicklig målare, han spelade musik. Han älskade sin fru som var fruktansvärt ful. Först när hon kom, de skickade in sådana habsburgska prinsessor. Mm. Och hon hade habsburgska underbete. Hon var puckelryggig, halt, hade ful hud. Allting var fel. Mm. Och luktade illa också enligt. Men han på något sätt fäste sig vid henne. Och de var väldigt kära och satt alltid bredvid varandra och drack samma bägare och hade väldigt nära liv. Och det var också ovanligt att en kung visade sina känslor så för sin hustru. Det gjorde man inte i Polen. Så att han var en väldigt ovanlig man. Och han hade med sig hemifrån också fotbollen som Johan hade med sig från London till Sverige. Så att han hade med sig sina lekar till slottet. Så att han lekte med sina barn på slottsgården på sätt som de aldrig hade sett i Polen. Mm. Så att han var som person en väldigt sympatisk människa.
Ja, det låter ju som. Men hur kommer det sig att han inte var så här arg idag? Är det något kulturellt att man blir extra arg när man är Vasa kung i Sverige? Eller är det så
att... För att i Polen är ett land där man ska bli arg. De blir arga hela tiden. Ja. Och har varit alltid arga. Så att det var något märkligt med hans personlighet.
Just han som avgick.
I Polen ska man reagera högt och ljudligt omedelbart i denna dag.
För Gustav II Adolf som sagt, han hade också ett temperament emellanåt, eller hur?
Ja. Men Sigismund beundrade sin kusin. Och de hade ett rum på slottet med liksom souvenirer från Gustav II Adolf. Liksom, han var stolt över att vara släkt med honom.
Och sen måste jag fråga om Gustav III också, när vi håller på att dö igenom alla svenska kungar här. Har vi några vredesutbrott på honom egentligen? Jag har försökt tänka efter och sådär, men det är inte så himla lätt. Nej, att hitta.
Han var inte heller på det sättet. Han var känslosam, kunde gråta. Så. Mm. Men det finns så väldigt få tillfällen då han blivit så arg att han hade liksom kastat saker eller skämt ut sig eller skämt ut andra människor. Skällt ut någon, det gjorde han inte.
Ja, Erik den 14, det behöver vi knappt gå in på. Nu har ju du skrivit en bok om honom också.
Ja.
Där du försöker att, vad ska man säga, återställa lite ära och så kring honom och heder, men visst var han arg ibland.
Ja, det måste han ju vara. Ja. Men jag försöker bara säga att hade han varit i vår tid så hade han med modern medicin och terapi och sådant varit en helt vanlig, blivit reparerad och för att han hade ju enorma kvalifikationer. Han var ju renässansmänniska, han var bildad som attan, han kunde många språk, han hade läst på, han kunde konversera och skriva brev och han var alltså mycket kompetent. Så det hade han fått, med rätt medicinsk behandling hade han nog blivit bra.
Vi har ju ett inslag som heter Vad säger Grimberg? Där vi läser upp citat från den gamla historikern Carl Grimberg emellanåt när det passar i ämnet och så. Vi kallar det här inslaget Vad säger Herman om Grimberg? Vad har han betytt för dig och sådär?
Väldigt mycket faktiskt. Jag läste Grimberg när jag var liten som barn. Och sen allihopa, jag tyckte det var enormt spännande och rolig historia. Och sen min egen historieserie på Norstedts, den började så att min förläggare ringde. Jag var då korrespondent i Madrid. Och Lars-Erik Sundberg ringde och sa att han hade en plan för mig. Mm. Och sa, vadå? Du skulle kunna skriva Sveriges historia i Grimbergs anda, sa han till mig. Och då gapskrattade jag. För att jag höll på med helt andra saker. Mm. Allt bort då från drösare gånglifter och sådant. Och jag hade hört på med, jag just skrivit boken om Axel von Fersen då. Men så tänkte jag, okej, jag la på luren. Och det här är faktiskt sant det som nu händer. Det har Lars Erik andra dokumenterat. Jag satt i mig och tänkte, ganska rolig idé faktiskt. Så jag satt på papper, man har elektrisk skrivmaskin på den sidan. Så bara, alltid velat skriva om vikingatiden, stormaktstiden, Gustav III. Och så har det kommit till 6 boktitlar. Och så skickade jag en fax till honom med en gång, inom en timme från vårt samtal. Jag tycker det är lysande idé. Jag föreslår 6 följande första titlar. Ja. Förresten trivs jag inte alls här i Madrid, så jag tänker säga upp mig och åka till Paris och tillbaka till Paris. Jag bodde i Paris förut. Åka till Paris och jag tänker skriva där. Och han fick den här faxen och höll på att få hjärtslag, för han hade inte alls planterat det här på sina chefer. Det var bara en idé. Så här. Ja. Och då tänkte han att man på svensk sätt skulle bilda olika kommittéer och grupper och sitta och hålla på. Så här. Har jag aldrig gjort hela mitt liv. Utan jag har alltid haft beslut och handling 1. Och alltså, nu åker jag härifrån och han blir skrämd att jag liksom, han skickar iväg mig och min familj från Madrid utan att han har en underlag för det. Men han gick in till Norstedts och de tyckte det var en bra idé. Mm. Och ett år senare bodde jag på Paris, kom boken och den sålde 300 000 exemplar.
Just det. Och där har vi, kan man säga.
Ja. Så gick det till alltså. Ja. Och då blev de ju hela den här svenska historia, alla de här professorerna och docenterna fick ju hjärtslag. Och så att ska Norstedts låta en kursör i Paris skriva, så här, det borde tillsättas en kommitté, det borde så. Och ska man tjäna miljoner på det här? Och det var så, varsågod, skriv själv era böcker. Skriv om drösare gånggrifter och tjäna en miljon. Får se hur lätt det är.
Mm. Ja, men Grimberg var ju kanske sin tids populariserare av historia. Ja, sen har ju vi då stött på Nils Ahnlund då, på 30-40-talet som kanske var en motsvarighet till det också. Men på 90-talet, när ett nyväckt historieintresse började poppa upp i Sverige, kan man väl säga, då är ju du en stor del av det, tycker jag.
Det handlar bara om tur och timing.
Ja, det var ju lite timing där.
Med ja, det är tur och timing bara.
Nya tider.
Ja, och sen samtidigt så fick Sveriges Television idén om de här tv-programmen. Mm. Det var helt parallella händelser. Och så det kom också då. Och som de gick i varandra. Och det blev till slut 30 sådana program.
Mm. Ja, man märker att du tycker om Grimberg. I både text och i de här programmen. Och det gör ju vi med.
Är det berättarglädje du fiskar efter?
Ja, det är väl det jag fiskar efter.
Ja, precis.
För att jag är ju så pass gammal att jag läste ju också Zacharias Topelius Fältstjärns berättelser och Grimberg. Så att det är den berättartraditionen jag hade med mig som barn. Och mina lärare i skolan var såna. Som berättade historia på ett väldigt spännande sätt.
Jo, det har man ju själv då försökt bli en sån person. Vi får se i framtiden om det tickar ut några historiker som man har haft i sitt klassrum. Det kan man hoppas på.
Ja.
Vi håller tummarna. Man vet aldrig. Ja, det var en ära att få välkomna dig till Historiepodden. Och det har varit väldigt roligt att fördjupdyka lite grann i temperamentsfulla kungar, kejsare. Det var främst det. Jag försökte komma på en tredje post, men nog så.
Ja, vi hade en drottning där med.
Just det. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på den här podden. Tack Daniel.
Tack Robin. 400 avsnitt avverkade.
Ja, precis. Jag tappade räkningen, men det är ju det, när man kommer till en jämn siffra så plockar man upp det igen.
Och som sagt, stort tack till Herman Lindqvist.
Tackar att jag fick komma.
Vi hörs igen nästa söndag. Ha det fint där ute. Hej då med er.
Hej då.
Hej då.
Hey. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.